Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Det här är podden som snabbt gör dig mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
Och det pratar man ju om som undanträngningseffekter då på forskningsspråk, eller indirekta effekter. Att det egentligen inte handlar om skärmen i sig, utan att det är vad det går ut över, vad man tar tiden ifrån.
Ska man ha dåligt samvete för att barn håller på med skärmar under helger och högtider och ja, jämt känns det som. Eller för att man själv gör det. I debatten om skärmtid är det ofta handlingen att hålla på med skärmar som beskrivs som negativ. Men att hålla på med skärmar ungefär som att hålla på med pennan, det är ju bara ett verktyg vi använder för något annat. Det vi använder skärmarna till som är det intressanta, det är vad som visas på skärmen borde diskutera och debattera, inte skärmarna i sig. Samtidigt är det onekligen så att skärmarna har ett sätt att fånga vår uppmärksamhet som pennan inte har. Ett formidabelt slukhål av lockande, engagerande, förtrollande, förlamade innehåll. Och kanske gör det någonting med hjärnan och vår utveckling. Cicela Nutley är hjärnforskare och en av dem som på ett nyanserat sätt placerat vårt förhållande till skärmen i ett lite större sammanhang. Inte minst ur perspektivet hjärnhälsa och vad det gör med utvecklingen av vissa funktioner. Och kanske också vad vi skulle kunna använda den här tiden till istället. Så jag bjöd in henne för att prata om det här. Borde vi oroa oss för vår och barnens skärmanvändning? Och vilka alternativ har vi? Om du inte redan följer Perspektivpodden så är det ett bra tillfälle att börja nu. Det är ju ett lätt sätt för dig att ständigt fylla på med mer kunskap i aktuella ämnen och aldrig missa ett intressant avsnitt. Du är förstås också alltid jättevälkommen att höra av dig till oss med tips och ämnen du tycker vi borde ge perspektiv på eller gäster som du vet är duktiga på att allmänbilda. Då ska du mejla till oss på perspektiv@vadvivet.se. Med det sagt kommer här Cicela Nutley. Förklara hur vår hjärna utvecklas och formas.
I en mening, nej. Det går ju inte. Det är ju
vi måste kunna twittra det.
Ja, det är ju det som är lite komplext numera med ganska grova förenklingar. Men ja, hjärnan är ju liksom inte sammansatt helt när vi föds. Utan då är de viktigaste delarna sammansatta. För att annars kommer det ju inte bli något liv så att säga. Men resten av det som vi tänker på som vår personlighet och våra mänskliga drag och vår kunskap och allt som vi känner och tänker, så det utvecklas ju genom att nervceller kopplar ihop sig med varandra och börjar skicka signaler däremellan. Och det gör de när de får någon slags stimulans från miljön som triggar igång den här kopplingen då. Så hjärnan ska skapas genom nya kopplingar. Och det som vi gör ofta och mycket, det får starka kopplingar mellan nervcellerna. Och det som vi inte exponeras för i ett visst tidsfönster, det kommer inte utvecklas.
Mm. Den här blandningen mellan arv och miljö man pratar om.
Ja, precis. Och, ja, och så ska man lägga till hela den komplexiteten så är det förstås, vi har ju en genetisk karta som beskriver liksom var parametrarna börjar och slutar i det här. Vi ska utveckla en massa funktioner och hur mycket av en förmåga man har benägenhet att utveckla bestäms i viss grad av vår genetik. Men sen så kan miljön då hjälpa och bidra till var man landar i den här förmågan.
Just det. Du skriver i din bok om mycket om liksom tvåårsdagen. Eller tvåårsdagen kan man säga är i alla fall en viktig milstolpe för hjärnan. Vad är det som har hänt innan dess? Och vad är det som händer efteråt?
Ja, och det är ju liksom inga skarpa linjer där heller förstås. Men mycket av hjärnans grundläggande arkitektur faller på plats inom de där första två åren. Så då utvecklas våra sinnen. Och det vet man ju liksom redan. När man föds så har ju bebisar en ganska grumlig synuppfattning av vad som händer runt omkring en. Och man har inte hittat sitt fokus och sådär. Så att i början så är det ganska basala saker. Men man utvecklar alla sina sinnesorgan ordentligt med stimulans. Och det är därför man också behöver utforska sin fysiska miljö runt omkring sig. Så att man får, jag menar det är konstigt då, kan de flesta vuxna förnimma hur det känns att lägga liksom tungan mot ett element. För det har vi någon gång gjort. Vi har slickat på ett element, de flesta av oss. Vi har haft en sladd i munnen. Mm. Och saker som vi vet hur det känns. För att vi har upptäckt det, vi har utforskat det i vår tredje miljö. Så mycket av det här pågår ju. Och då skapas också de kopplingarna som är nödvändiga för att uppleva det här i hjärnan. Så fram till 2 års ålder så genomgår hjärnan det som man ibland pratar om då, som kritiska och känsliga perioder för vissa typer av förmågor. Och det innebär att en kritisk period innebär att man måste få rätt sorts stimulans i rätt tidsperiod i hjärnans utveckling för att den förmågan överhuvudtaget ska kunna utvecklas. Sen stängs det tidsfönstret, och får man den stimulansen efter det här tidsfönstret har stängts så kommer man ändå inte kunna utveckla den förmågan. Och så är det med våra mest basala funktioner och sinnena, till exempel synintrycken. Så rent hypotetiskt, om ett barn skulle födas in i en grotta där det inte finns något ljus överhuvudtaget och stanna i den grottan tills den blir 3 år gammal, så när man tar ut det barnet så kommer den vara blind för resten av livet. För att den fick inte ljusinsläpp i ögonen. Och ljuset i sig skulle då kicka igång en hel liksom kedjereaktion av processer som då uteblev i det här tidsfönstret. Så det pratar man om som en kritisk period. Och sen efter 2 års ålder så är det lite mera mjukare gränser i olika förmågor. Känsliga perioder där man med språket till exempel behöver få tillräckligt mycket stimulans för att få maximal effekt av den här träningen. Men man kan fortsätta att utveckla förmågan senare. Men det krävs mer träning.
Just det, så det är därför som barn lär sig språk liksom bara av farten, och medan vi lite äldre får kämpa med oregelbundna verb.
Exakt.
Du har också en fin beskrivning av hjärnans olika delar i liksom de olika sorters intelligens, med där vi har den tänkande eller flytande intelligensen, vi har kunskapen eller vad som då är kristalliserad intelligens, och sen lite emotionella drivkrafter och överlevnadsfunktioner. Och överlevnadsfunktionerna, de är uppenbarligen där på plats. Ingen behöver ju tänka på att vi ska andas till exempel. Men sen de andra delarna, de utvecklas lite olika kurvor. Hur ska vi beskriva dem så att lyssnaren förstår?
Ja, och det här hänger ju ihop med hur gamla delarna i hjärnan är rent evolutionärt. För att vår hjärna har ju utvecklats under mycket längre tid än vad vi har varit människor. Så att våra emotionella drivkrafter, det är ju liksom känslolivet och våra instinkter. De har ju spår från 150 miljoner år tillbaka. Och vi delar
de är, det här med... bokstavligt talat reptilinstinkter.
Ja, så att det här är områden som vi delar med dinosaurierna. Vilket är kittlande att tänka på. Men det har ju varit extremt viktiga drivkrafter för att styra beteende i, och hjälpa med överlevnad i nuet. Det är akuta drivkrafter som handlar om att snabbt få upptäcka potentiella hot i vår omgivning. Och att få en automatisk reaktion på det då i kroppen. Mm. Så det är våra hotstrukturer som hjärnan är identifierade som amygdala vid det här laget. 2 små kärnor som sitter på varsin sida av hjärnan. Och det handlar om vårt sökande efter belöningar. Njutning. Att få snabbt liksom känsla av njutning när vi får i oss någonting med högt kaloriintag till exempel. Söta saker. Det har ett högt överlevnadsvärde, och det här återfinns i strukturer som kallas striatum i hjärnan också. Det finns 2 delar av, en på varje sida. Så att hot eller rädslor, sökande efter belöningar och våra nyfikenheter. Det här är exempel på emotionella drivkrafter som har hjälpt oss att överleva till idag, för att det här har högt överlevnadsvärde för att överleva nuet. Och de har alltså extremt lång historia, och det betyder också att de utvecklas tidigt även i våra egna liv, för att det driver fram en massa beteenden som gör att vi lär oss, vår nyfikenhet. Jag vet, vi kryper efter den där sladden när vi är bebisar och undrar vart tar den här vägen och undrar hur den smakar och så vidare. Det är ju nyfikenheten som driver allt det där som får oss att upptäcka nya verktyg och nya erfarenheter och lärdomar.
Men man pratar ju också om att man behöver hålla igång nyfikenheten, inte minst när man blir liksom äldre. Men om det hade varit en överlevnadsinstinkt så borde den väl ändå vara påslagen. Hur hänger det egentligen ihop?
Jo, men den är nog påslagen. Det är bara att vi också har en ganska stark drivkraft att inte slösa energi i onödan. Så att vi är ju också lata av naturen, och ju äldre vi blir desto mer har vi etablerat och förstått vad vi måste göra för att överleva. Och när det finns en liksom risk kopplat till ja, nu måste jag anstränga mig eller röra på mig eller slösa energi med en potentiell belöning, men också risk för utebliven belöning. Då gör vi någon slags risk-reward-bedömning. Och ju äldre vi blir, desto mer är vi ju liksom mer risk-avert. Vi tar hellre det säkra för det osäkra, kanske.
Det finns liksom en evolutionär förklaring till att man blir fat and happy när man har passerat 40.
Exakt. Och kanske också en historia. Man har kommit till liksom, man förstår att jag bevisat mig själv, eller nu finns det andra som kan göra det här bättre, så att jag tänker inte vara med och tävla den här.
Den där sladden går antagligen lite uttag på andra sidan vägen. Det kan
ja. Jag vet inte vad jag anser. Det är ingen idé att försöka den här gången. Ja, nej, men det är väl lite så. Och så det där var lite om de emotionella drivkrafterna som än idag är viktiga förstås. Men sen så har vi ju nyare funktioner och nya områden i hjärnan. För det som särskiljer oss från alla andra djurarter är ju framförallt att hjärnbarken, de nyaste delarna, har blivit större hos oss. Och det som är proportionellt liksom större, det är ju framdelarna av hjärnan. Och pannlobsfunktionerna har utvecklats mycket hos oss. Och det är ju det som vi tillskriver unikt mänskliga egenskaper. Som att kunna tänka intelligent, planera, förstå långsiktiga konsekvenser. Ibland hämma våra impulser, inte alltid. Men i liksom best case scenario, när vi har optimala förhållanden, då kan vi ibland också låta bli att svära fast vi innerst inne har blivit lite upprörda över den där andra bilisten som inte skötte sig i rondellen och sådär. Men när vi är trötta och stressade och har druckit alkohol eller till och med är kära, så får vi faktiskt en nedsatt funktion i de här smartaste delarna, och vi har inte lika mycket kontroll över att kunna dämpa våra impulser till exempel.
Mm. Hur beskriver du skillnaden mellan den tänkande, flytande intelligens och kunskapen är kristalliserad? Är det det här liksom, är det, kan man säga, liksom här och nu och sen när vi ackumulerar? För hjärnan gör ju också ett väldigt arbete varje natt med att liksom sortera bort allt som är liksom oviktigt och filtrera.
Ja, precis. Så det som jag beskrev nu som pannlobsfunktionerna, det är ju lite där som de flytande intelligensförmågorna hör hemma. Och det handlar alltså om inlärningskapacitet, kan man säga. Mm. Så att kunna bearbeta information, att tänka logiskt kring det och bearbeta den, processhastighet, att göra kopplingar och så vidare. Men det gör vi ju i nuet ganska mycket i den information som vi tolkar. Sen är det ju en kunskapsbank som byggs upp av våra erfarenheter, våra minnen, all liksom, kunskap som vi samlar på oss. Och den förvaras utspritt över hela hjärnbarken, kan man säga, i stabila kopplingar mellan nervceller som är distribuerade över hela hjärnbarken. Och det pratar man om som kristalliserad intelligens. Och det är den som växer och byggs på under hela livet, för att vi lär oss nytt hela livet. Även om det inte är lika brant utvecklingskurva kanske i andra halvan av livet.
Vad är det man säger? Kunskap är det man har kvar när man har glömt allt man lärde sig på provet eller något sånt, va?
Ja, och det kanske är något sånt.
Ja. Och det behöver ju, alltså du pratar om kopplingarna och det där känner vi ju till, men det tål ju att betonas liksom, just att det måste ju alltid hängas upp på någonting. Min svärmor är silverexpert och då kan hon allting om liksom kungar, i alla fall på 1600-talet och hur de hänger ihop och så här. Så hon kan koppla olika föremål till den kungen och liksom så här. Alltså, vi behöver ju allihopa någon slags julgran för det vi lär oss, för att det ska liksom bli något. Det är därför så svårt att lära sig bara. Nu ska du lära dig olika random grejer. Nu ska du lära dig olika fåglar. Ja, men om man inte ser dem och hör dem regelbundet, så är det omöjligt att skilja liksom en blommes från en talg också.
Exakt. För precis det där som du säger, det är ju att vi associerar saker. Så att ju mer vi kan, ju mer information vi redan har sparat i hjärnbarken, desto större chans att det nya som vi träffar på kommer kunna hitta någon slags krok. Någonting att associera till som vi redan har. Och det där är ju det som kallas för Matteus-effekten. The rich get richer ungefär.
Mm, just det.
Ja, men redan kan mycket, då blir det lättare att lära sig nytt.
precis, det case för allmänbildning som ju det vi ägnar oss åt, att liksom ju att vara lite allmänbildad. Sen finns det däremot ju ingen definition av allmänbildning, utan det är ju alltid fläckvis. Och det är anledningen till att man ska vara två när man spelar TP eller frågesport. För att du kan en massa skit som jag inte har någon aning om, och du tycker jag verkar kunna en massa skit som du tycker är ointressant. Men tillsammans är vi rätt bra.
Exakt.
De här utvecklingskurvorna som du beskriver här är ju också intressant och spännande, och du skriver också någonstans att den kristalliserade intelligensen, kunskapen, och den ökar ju med tiden. Ja, jag tänkte att det är en ren ackumulation, men den flytande eller tänkande, den börjar avta redan vid 35. Blir vi mer korkade sen?
Ja, men det som man kan se...
Lever du redan på evolutionär övertid, Sissa?
Ja, så är det. Men jag märker inte så mycket av det. De flesta gör inte det. För det första som börjar avta lite grann, det är ju just det här med processhastighet. Så att vi blir inte exakt lika snabba på att tolka, bearbeta, visuellt avsöka som en 22-åring. Mm. Men för att vi liksom samla på så mycket kunskap och erfarenheter och strategier, så kompenserar vi ju extremt väl för det här lilla tappet med allt detta. Så jag brukar säga att liksom det som en 22-åring kanske gör snabbare än vad en 60-åring gör, det vet 60-åringar att det där är inte ens värt att göra.
Just det.
Så att man har olika fördelar i olika delar av livet, och det ska vi komma ihåg också. Så att vi även där med TP-analogin så kompletterar vi varandra även i olika åldrar, skulle jag säga.
Mm. Du skriver om den grundläggande mänskliga rädslan för utanförskap, eller om man vill vända på det, där vår liksom strävan efter att ingå in i något slags sammanhang. Alltså man vill bli älskad, därpå beundrad etc. Jag kommer en gång på någon roman skriva kurs någon gång, eller någon sån skriva kurs, så kommer jag kommer inte på någonting, men jag kom på en fantastisk titel som är så bra så att roman aldrig behöver skriva, så den är Jag vill ju bara bli älskad tillbaka. Det är ett slags mänskligt grundtillstånd, det behöver man inte utveckla, så det blir ju en väldigt tunn roman, men den fångar ju ändå någonting. Den fångar ju ändå liksom någonting, det där liksom, den här en strävan efter att få ingå i något, att få bli någon slags vi med någon eller liksom några. Men då är vi tillbaka i liksom de centrala funktionerna på hjärnan. Det här är något oartikulerat som vi har svårt att styra över. Oavsett om vi är man eller varan, antar jag.
Mm. Jo, men så är det verkligen. Och det där tillskriver man ju beteenden från väldigt lång tid tillbaka också. Att vi behövde varandra för överlevnad. Vi hade mycket högre chans att överleva om vi tillhörde en flock och tog hand om varandra. Och man dog nog ganska snabbt om man blev utskuffad ur en flock, för att det är så många funktioner som hänger ihop med att behöva samarbeta. Alla kan inte liksom jaga själv och fixa elden och skyddet och allt det där, utan man behöver dela upp sig och höra till ett team för att få dela med sig av varandras.
Då har vi ju digitaliserat det ganska mycket, men en av de apparna jag använder nog absolut mest, det är nog Hitta, för att få svar på frågan, vad är resten av liksom familjen eller släkten eller de som vi har kopplat upp som man ser där liksom. Är det någon som är hemma nu och kommer hem nu, istället för att skicka sms eller försöka göra det, så kan man ju bara kolla, okej, ja men sonen är hemma nu, bra, skönt eftersom jag har glömt nycklarna. Och sen har vi ju liksom en Facebook som jag fortfarande är liksom barnsligt förtjust i, både för att den påminner mig om mina minnen, men också vad vi gjort tillsammans, men också liksom att få något slags känsla för vad andra gör. Och det här är ju liksom appar som fler i familjen använder, men jag tittar på mina barn som ju använder Snapchat och Snapkartan, och då liksom det är samma funktion, men det är också, de blir också himla stressade av det. För här ser man att två vänner är på samma ställe och det är inte dem. Och det kanske till och med är fredag kväll och man undrar varför gör de, varför hörde inte de höra av sig liksom. Alltså det finns ju någonting i det där också när vi, alltså varför vi ville att vi skulle börja prata om hjärnan, det handlar ju också mycket om att om vi inte förstår vilka delar av hjärnan som blir aktiverade i dessa miljöer, så är det svårt att tro och tänka, men det vill bara att sluta. Det är bara att lägga ifrån det telefonen nu, Sissla. Det blir inga konstigheter. Istället för att förstå att det är någon slags, det är en annan del av hjärnan som är lite svårare att kontrollera som vi är. Men frågan blir då också om vi ger Du har gjort det här resonemanget också, som är, ja, alltså en hammare kan både användas till att bygga ett hus och slå ihjäl någon. Så att därmed är det viktigt att ha kunskap som krävs för att använda hammaren i rätt sammanhang, så att säga. Eller använda skärmen som ett verktyg för utveckling utan att den dödar något inuti oss. Men när man sätter in en skärm i ett, med allt vad det kan ju vara både liksom baby Einstein, eller det kan vara liksom skit, eller det kan vara barnkanalen, eller det kan vara allt möjligt. Men när man sätter det liksom i händerna på en tvååring, eller någon som är mindre än 2 år, det är ju den bästa barnvakten man kan ha, vilket ju också i sig är ett bevis för hur uppslukande det kan vara. Men vad händer liksom i hjärnan? Jag vet att du och dina kollegor har gjort tester med 2-åringar och deras förmåga att kontrollera sig eller behärska sig.
Ja, nu det var många frågor på en gång, men om jag tänker utifrån de allra yngsta barnen, där har man gjort ganska många studier vid det här laget där man tittar på när börjar barn förstå det de är med om eller det som de ser på en 2D-yta. Och det spelar egentligen ingen roll om det är en bok eller om det är en skärm, bara för att vara tydlig med det. Det är inget magiskt med skärmen, så att säga. Men där ser man väldigt tydligt att barn som är ungefär 1 år gamla, alltså jag måste nästan berätta om experimenten för jag tycker de är eleganta och coola. Det är Patricia Cool som har gjort de här experimenten från början vid Stanford University. Hon är språkforskare och hon har tittat på språkutveckling och lät då bebisar som var ungefär 10 månader eller 1 år komma in till labbet och delas slumpas till att antingen få träffa hennes kollega som pratar kinesisk mandarin, och då fick en fjärdedel av bebisarna träffa henne fysiskt och hon läste då en saga och berättade om vissa objekt och gjorde en standardiserad lekstund med bebisarna på kinesisk mandarin live. En fjärdedel av barnen slumpades till att titta på en videoinspelning av exakt samma forskare som läste exakt samma saga och lyfte fram exakt samma objekt. En fjärdedel fick lyssna på en ljudboksinspelning av samma upplevelse. Och en fjärdedel var kontrollgrupp och fick göra någonting annat. Och så jämförde man resultaten då av att ha 10 sessioner av den här typen av träning för bebisarna. Och så mäter man då hur väl bebisarna reagerar på de här orden när de kommer in i labbet igen. Och då kunde man se att bebisarna som hade haft live-interaktionen med forskaren, de utvecklade sin förmåga att särskilja på olika kinesiska ord lika bra som bebisar som hade kinesisk mandarin som sitt första språk, bara på 10 sessioner. Så de hade en stor utveckling av den här språkliga fonologiska medvetenheten kring de här ljudbilderna. Och sen så tittade man då på resultaten på gruppen som hade tittat på skärm med samma innehåll. Och såg att det var som att de inte hade varit där överhuvudtaget. De var precis som kontrollgruppen som hade gjort en helt annan aktivitet. Och samma sak med ljudboksuppläsningen. 0 förbättring. Så vid den här åldern så kan bebisar inte förstå det som de upplever via en 2D-skärm. Och det här har sedan replikerats i en massa andra studier. Så ungefär vid 1,5 års ålder så börjar bebisar förstå någonting av det de upplever. Och som parallell kan man säga att ungefär vid 1 års ålder så känner bebisar igen sina föräldrar på fotografi. Och det är ju ganska rudimentärt. Föräldrar är ju de ansikten som man ser absolut mest oftast som bebis. Och vid 1 års ålder känner de igen ett foto av sina egna föräldrar.
Men vi 11 månaders ålder bara, aldrig sett killen innan.
Ja, I don't know. Det är helt obekant. Nej. Och det är återigen i snitt, ingen skarpa linjer. Men så när man sätter då liksom en 6-månaders bebis framför ett tecknat program och tänker att ja, men det är så bra, de lär sig så mycket. Och de lär sig engelska och sådär. Man gör inte det vid den här åldern. Men de sitter kvar. För att det är en serie av färger och ljud och plingande saker. Så att som du sa, det är världens bästa, eller bästa. Det är en effektiv barnvakt för att få ett barn att sitta kvar och sitta still. Och det är väl just det som är problemet. Att en bok sitter inte ett barn kvar vid. För att den får inte den här omedelbara övningen som det är med de här snabba klippen och de här ljuden och de här färgskiftningarna. och barnet kommer att krypa därifrån efter någon minut eller en 30 sekund. Mm. Men med en skärm så kan även en ettåring sitta kvar och kanske inte ens ha möjlighet att flytta på sig om de är yngre än så. Och det man ser då i forskningen, konsekvensen av det här är ja, förmodligen att man börjar stjäla för mycket tid av andra aktiviteter som barnet hade behövt i den utvecklingsperioden. Nu återknyta till det här med känsliga perioder. Hjärnan utvecklas så otroligt mycket i sin grundläggande arkitektur de här första två åren. Så om vi börjar i vardagen väva in mycket meningslös aktivitet som en skärm blir då, eller till och med blockerande, då kan man ju förstå att det börjar bli för lite aktivitet av andra domäner. Och det man ser då i de här longitudinella stora studierna nu, som alltså metaanalyser där man sammanfattar mycket olika studier, är försenad språkutveckling, problem med koncentrationsförmåga och lite andra problemlösning till exempel.
Det är inte skärmen i sig som är dålig på något sätt, utan det är bara att den tar en massa uppmärksamhet som barnet kunde programmera sig själv under de här första två åren.
Ja, sannolikt. Och sen vet vi faktiskt inte. Det kan också vara problem med de här liksom snabba belöningarna och att vi triggar de här emotionella drivkrafterna väldigt mycket och på ett ganska onaturligt sätt i en fas när hjärnan behöver utveckla andra områden, vilket skulle kunna göra att de här delarna blir överkänsliga. Liksom.
Predisponerade till att liksom söka dopamin på ett sätt som barn som inte fått göra det. Det är det du säger. Liksom att man, det kan få effekter senare, möjligtvis.
Och det är spekulation, för att det kan man inte riktigt studera. Det är väldigt svårt att göra den typen av studier i ettåringar.
Du vet att du också jobbat med studier om att träna upp arbetsminne, uppmärksamhet och logik och impulskontroll och förskolebarn. Liksom.
Mm.
Och där ni belöste någonting som heter belöningskänslighet. Kan du beskriva lite vad det är, hur det förändras över tid?
Ja, för det hänger ihop med då de här områdena i hjärnan som heter striatum, som genomgår en särskild utvecklingsperiod också under tonårstiden. För att då tycks de här delarna få en skjuts i utvecklingen. Och den börjar också särskilja sig lite grann mellan kvinnor och män faktiskt. Så att den här striatum då, som är sökande efter, inkopplad i alla fall i sökande efter belöningar och motivation, och men också spänningssökande. Där ser man i studier som har kartlagt de här funktionerna över liksom 10-27 års ålder att killar får en särskild spänningssökande period som tycks också vara kopplad till när puberteten kommer och testosteronets nivåer i hjärnan. Som gör att man blir mer risktagande i snitt då än vad tjejer i snitt blir i den här perioden. Men då innebär det också att saker som har en hög risk att kunna bli ett beroende, om man introduceras för det just i den här fasen när hjärnan genomgår den här känsliga perioden för de här strukturerna, så ökar sannolikheten att man faktiskt fastnar i det här beroendet i den här perioden.
Och det kan vara gaming och det kan vara mat och det kan vara allt möjligt.
Ja, och droger förstås och alkohol.
Du tycker också en intressant definition här då, om vi tittar på hur barnen, du skriver om det i alla fall i relation till barnen, om det här med dödtid, slötid och frötid. Men som vuxen kan man ju också relatera till det, alltså att dödtid utvecklar inte barnet. Slötid utvecklar inte, men hämmar inte heller. Och frötid, tid som sår ett frö till nästa steg i utvecklingen. Och jag tänker det är väl, jag tycker en fin uppdelning i det att förstå. För det, när vi pratar om skärmanvändning så är det också, men jag menar, min son lärde sig ganska mycket engelska. Jag behöver kolla på YouTube och jag har lärt mig massa grejer där. Och det är ju det här som liksom klassiska jag gör. Det är ju vad som är på skärmen som är viktiga. Inte att det är skärmen. Men det finns ju också dimensioner av det där som är. Vi får dopaminkickar och vi har gjort ett avsnitt om det som handlar om just de här möjligheterna till att som dopaminfasta, vad innebär det? Och alltså, det är svårt, inte minst tänker jag för oss vuxna, för vi sitter ju också med skärmen ganska mycket.
Oh ja, och det finns förklaringar till det. Och det är väl det som jag tycker är viktigt att kommunicera om, och det var därför jag också skrev den här boken, för att det blir så tungt på individens axlar att bära hela det här beteendet. Om man tror att man har väldigt mycket att säga till om kring det här, så kan det bli en onödig känsla av besvikelse på sig själv. Att man säger, nu var jag distraherad igen och nu fastnade jag i skärmen och nu sa min son någonting och han sa det dessutom två gånger, tror jag, men jag har fortfarande ingen aning om vad jag sa, för att jag tänkte fortfarande på det Instagramflödet som jag hade i handen här. Och att man måste förstå att det här är ju by design, och det här triggar exakt de här emotionella drivkrafterna som har en 150 miljoner år gammal evolutionär utvecklingshistoria. Och de sakerna som vi kanske värderar högt, som vi tänker att det här är viktigt för mig, som vi har målbilder kring på sikt, att säga jag vill ha en god relation med min son. Liksom. Det här är saker som jag tror alla människor egentligen känner att de skulle ställa sig bakom. Säga, jag vill ha god hälsa, jag vill ha goda relationer och allt det där. Och sen så hamnar man i en konflikt med det som är, har fångat ens drivkrafter här och nu. Och så blir det en fight, en strid mellan det som är bra för oss på sikt och det som vi har fastnat i nu.
Mm. Men det är, du är inte en dålig människa, du bara funkar väldigt mycket normalt.
Ja, exakt. Det här är helt naturligt. Det är otroligt logiskt att det blir så här med tanke på de här drivkrafterna då, som man har lyckats trigga genom interaktionsdesignen i de appar som vi lägger mycket tid på. De triggar just vår nyfikenhet, vårt sökande efter belöningar och att få höra ihop med andra människor. Och vår rädsla att hamna utanför.
Mm.
Eller missa något.
Men kan vi då stoppa det här på något sätt? Vad kan vi göra? Är det som då lägger från dig telefonen som är det? Alltså, eller är det här med att jobba med singletasking eller för multitasking? Kan vi liksom öva upp den där förmågan? Eller nu har vi ju liksom, vi har ju fyllt två och vi jobbar på kontor och sånt liksom. Hur kan vi lägga upp det här?
Alltså hjärnans evolutionär utveckling går ju extremt långsamt. Så det är svårt att se att hjärnan ska på gruppnivå utvecklas och anpassa sig till det här i vår livstid eller de närmaste kommande 1000 generationerna. Men som jag ser det så måste vi skapa frizoner. Vi måste sätta strukturer i vår vardag och skjuta tillbaka normerna till någonting som är lite mer hälsosamt. Och då tänker jag framförallt på sömnen. Vi har hamnat i ett läge där många har sömnbrist och särskilt ungdomar. Om jag får gå en liten djupdykning i sömn, så har vi otroligt mycket data på ungdomars 15-åringars sömnvanor kopplat till deras digitala medieanvändande. Vi driver ett ideellt projekt i Linköpings kommun som heter Det syns inte. Och då samlar vi enkätdata från föräldrar och ungdomar och ser att vi blev lite chockade, men av 15-åringarna då, i alla kommunala skolor i Linköping, så svarar 29% av tjejerna att de normalt sett sover 6 timmar eller mindre på vardagar. Och det är klinisk sömnbrist. 16% av killarna svarade samma sak. Och 1 av 4 sover med mobilen i sängen. Och vi vet också från Statens medieråds undersökningar att ungefär hälften håller på med mobilen efter de har somnat, alltså på natten, flera gånger i veckan. Så att sömnen blir otroligt negativt påverkad av de här digitala medievanorna som vi har hamnat i. Och när vi sover så här lite, då ökar risken för utveckling av ångest och nedstämdhet jättemycket, särskilt i tonåren då. Så att vi behöver städa upp viss basal hygien kring våra viktigaste skyddsfaktorer för vårt psykiska välbefinnande. Och där är sömnen en av de absolut viktigaste.
Ja, jag tänker, för den som vill fördjupa sig i sömnen, för övrigt kan man lyssna på avsnitt 145 som handlar om just det och vikten av att sova, vad som händer i huvudet när vi sover, inte minst. Men det är också det där tillbaka till att, liksom att bara, alltså det som är intressant med liknande när man sätter småbarn framför skärmar, det är ju det att det tar tid från någonting annat. Och så kan man också lägga hela diskussionen om vad är det på skärmen och inte, CSO, är det våld och porr eller är det någonting annat? Nej, men de håller kontakt med kompisar, okej, whatever. Men att säga, okej, runt middagen har vi inte telefoner, när vi sover har vi inte telefoner, andra tillfällen har vi inte telefoner. Det är någonting som redan där är liksom det viktigare än liksom skärmtid. Det handlar inte så mycket om skärmtid, det handlar framförallt om vad du vill göra tid för, göra plats för.
Exakt, och det pratar man ju om som undanträngningseffekter då på forskningsspråk, eller indirekta effekter. Att det egentligen inte handlar om skärmen i sig, utan att det är vad det går ut över, vad man tar tiden ifrån. Och där ser vi att man har börjat nagga på en hel del av de här riskfaktorerna, skyddsfaktorerna. Och det är det som jag menar med normförskjutningen, måste tillbaka in i någon slags hälsosam spektra av flera av de här måtten. Stillasittandet har ökat otroligt mycket också. Vi vet att motion är en viktig del för vårt välmående. Så en del av de här sakerna som vi pratar om nu, det är ju att tillsammans på gruppnivå försöka hitta strukturer i våran vardag som gör att det blir lättare att välja de här skyddsfaktorerna istället för att fastna i ett scrollande som många dessutom känner sig lite missnöjda i efter man har fastnat 6 timmar framför ett, vad gjorde jag nu? Liksom, vad tog den här tiden vägen? Och det kan man ju göra genom att i skolan sätta regler eller på arbetsplatsen bestämma sig för att i möten så vet vi att vi liksom lätt åker dit och börjar multitaska om vi också har alla datorerna uppfällda när vi sitter i ett möte, om man har ett fysiskt möte och det ligger mobiler på bordet och så vidare. Det blir sämre kvalitet i mötet, i lyssnandet, i pratandet, i vad var det vi skulle göra. Man håller sig inte till agendan lika mycket och så vidare. Så att, att man tillsammans där också styr upp. Nej, men nu har vi fokus på att mötas och höjer kvaliteten för innehållet på mötet så att man inte lockas till att men nu blev det inte relevant för mig så nu börjar jag e-maila här istället. Liksom. Så att styra upp lite stringens kring sådana saker kommer ju kunna göra att det blir lättare på gruppnivå. Och sen att man kommer överens på hemmafronten om man bor flera tillsammans. Att man säger, vad är det vi vill värna om? Jo, men vi vill ha samtal, vi vill äta tillsammans och då vill vi faktiskt fokusera på varandra. Sen kan man ju sätta på en film tillsammans efter maten. Och det är ju det liksom. Det handlar inte om att skärm är dåligt och analogt är bra. Utan det handlar ju om vad vill vi skapa för typer av tillfällen. Vad är syftet med den här stunden? Är det samtal eller är det okej att nej men nu alla går åt varsitt håll en stund och gör sin grej. Men sen ses vi för en gemensam stund framför tvn klockan 8 och kollar på en film och delar vår uppmärksamhet, skickar den åt samma riktning så att vi sen kan prata om det här, vi kan skratta vid samma tillfällen, allt det där som också skapar en känsla av gemenskap med eller utan skärm.
Precis. Ja, jag tycker det är något väldigt liksom, trösterikt i det. Jag förstår att det också är svårt, men att liksom, när vi istället för att tänka på vad ska jag installera för appar eller vad ska jag ha för hur mycket tid ska jag vara här. Att just det där, som, nej, men när vill vi ha det och när vill vi inte ha det och vad vi vill välja istället. Så tack snälla för de perspektiven. Avslutningsvis, några böcker som inspirerat dig?
Ja, men då skulle jag säga Educated av Tara Westover. Den tyckte jag var väldigt inspirerande och en stark kvinnor och skildring och ja, gud, vilken resa från ett konstig uppväxt till att utveckla sin hjärna faktiskt då till maximal nivå trots att man inte hade någonting med sig så att säga, ingen hjälp hemifrån.
Ja, den är väldigt fin är den i det eftersom den också är så fri från skuld på något sätt. Den har det här bara skuldbeläggande utan den har ju bara det här liksom nyfikenheten, upptäckandet och insikten om vad man har varit med om i ett nytt perspektiv.
Ja, verkligen. Jag väljer också Jag heter inte Miriam av Majgull Axelsson som är den här otroligt gripande skildringen av en zigenare kvinna som hamnar i koncentrationsläger och ja, hela den liksom, alltså sociala hierarkin att det var ännu lägre stående att vara zigenare så att hon förväxlas vid något tillfälle och blir judinna och hela den resan och beskrivningar och skildringarna inifrån koncentrationsläger var otroligt gripande, och hur hon sedan kommer till Sverige och överlever kriget.
Fanns det någon bok som du inspirerade när du skrev din bok? För jag tycker att den har... Jag har inte läst något liknande. Men det finns någonting i det du har skrivit som är liksom... Du har någon attityd, ja, men låt oss nu vara lite hyggliga mot varandra. Det är inte sett 15 minuter hit. Det är inte pomodoro med orden hit och dit. Liksom. Det är inte, utan det är där... Förhåll dig till din omvärld. Alltså, och det tycker jag var liksom så att det är budskapet i den. Sen har den en fräck titel som lockar läsare, och det blir jätteskönt. Den är liksom inte, den är inte fullt så instruktiv som de titeln skvallrar om, utan den är bättre, tycker jag, på ett annat sätt.
Tack. Ja, nej, men det är klart att jag läst andra populärvetenskapliga böcker om hjärnan och utveckling, men om det är någonting som jag tycker är, eller någon bok eller person, så är det väl Robert Sapolsky som är otroligt häftig författare och vetenskapsman som har studerat apor och liksom olika beteenden utifrån djurstudier och hjärnans utveckling. Så han har en stor tjock bok som heter Behave. Den är tung. Men otroligt mycket vetenskap som är ändå lätt att ta till sig.
Under titeln Why do human beings behave as they do är ju väldigt... Liksom, det summerar ju allting, och också liksom att biologi, the biology of humans at our best and our worst. Ja, den blev en klassiker på området.
Yes.
Tack snälla Sissla för att du var med och bidrog med dina perspektiv.
Tack för att jag fick.
Du har hjärnforskare Sissla Nutley. Chansen är ganska stor att du talat med någon av dina vänner om det här och vårt förhållande till skärm på senaste tiden, för det är onekligen ett ofta diskuterat ämne. Tipsar du den personen om det här avsnittet genom att dela det i appen, så kanske de också får lite perspektiv på det här med vad man skulle kunna göra istället med den tid vi lägger på skärmen, som är det som jag tar med mig från just det här avsnittet. Och eftersom du lyssnat hit, ja, då skulle jag bli glad om du gav på den 5-stjärnig betyg. Det tar nästan ingen tid alls för dig, men det gör det lättare för andra att se att perspektiv är en uppskattad podd redan innan du börjar lyssna. Dagens avsnitt gjordes av redaktör Sara Berg, klippare Jens Back. Sara Lundgren sköter våra publiceringar, och sen av mig, Per Granqvist. Mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa vecka, ja, då får du något perspektiv på ett helt annat ämne som gör det mer allmänbildat. Vi hörs då.